Det är måndagen den 2 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Som ni alla vet så anföll ju Israel och USA Iran i helgen. Det var tidigt på lördag morgon svensk tid. Det hade hunnit bli förmiddag i Iran när det första angreppet kom. Och USA och Israel inledde stridigheterna genom luftattacker mot Teheran och andra städer. Irans politiska ledning var samlad i huvudstaden och de blev ett av de första målen. Delar av den, de med högsta ledaren Ali Khamenei i spetsen, dödades också. Attacker i form av flygangrepp och robotar har sedan fortsatt under helgen. Israel och USA verkar vid sidan av attackerna mot den högsta ledningen också ha nedkämpat stora delar av det iranska luftförsvaret och åstadkommit ett luftherravälde över landet. Men Iran har också besvarat attackerna och gjort det på sätt man inte gjort tidigare. Man har inte bara attackerat Israel utan också Qatar, Bahrain, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Kuwait, Oman och Jordanien med såväl robotar som drönare. Dessa attacker har riktat sig mot amerikanska baser men också mot civila mål. USA ska också enligt president Trump ha angripit iranska sjöstridskrafter. Det är ju ännu tidigt i den här konflikten. Det är många uppgifter som väntar på att bli bekräftade. Så jag nöjer mig nog med den väldigt översiktliga beskrivningen. Men nu är förstås frågorna väldigt, väldigt många. Vad är det egentligen som har hänt och varför sker det just nu? Vad är det som sker för närvarande? Vilka militära och politiska faktorer är det som styr förloppet? Vad kan tänkas ske härnäst och vad är det som främst avgår utgången av allt detta? Vi ska prata om idag och jag är glad att hälsa mina två gäster välkomna, nämligen Magnus Ranstorp, medarbetare på Sidan och forskningsledare vid Försvarshögskolan med särskild inriktning på terrorismforskning. Varmt välkommen hit, Magnus.
Tack.
Husse Christer Sveir, också du medarbetare på Sidan, civilingenjör och Mellanösternkännare. Varmt välkommen hit, Christer.
Tack så mycket.
Ja, som jag sa, det finns väldigt mycket att prata om. Vi ska försöka ta allting i en någorlunda rimlig ordning. Magnus, börja med dig. Varför angriper USA och Israel Iran?
Ja, det är väl många processer samtidigt som har kulminerat i detta. Det handlar dels om att efter det här 12-dagars kriget i somras så har Iran, de har byggt upp sina ballistiska missilarsenal från att ha fått vapen från Kina. Och det handlar också om liksom kärnvapentröskeln, att nöta ner det, även om jag ser att man har inte direkt kanske attackerat dem för närvarande. Men det handlar också om framförallt det här inrikes iranska instabiliteten som skedde den 8-9 januari efter det här blodiga nedslagna folkresningen. Och det kan man väl tolka som att regimen är svagare än någonsin. Och sen har det också att göra med det som har skett i kölvattnet av 7 oktober med Hamas och Gaza. Det vill säga att man har försvagat den här proxystrukturen. Iran har ju en motståndsaxel som inkluderar Hamas, som inkluderar Houthi-miliserna, som inkluderar Hezbollah, som inkluderar irakiska Shia-miliser och så vidare. Och det har ju då gjort att jag såg nyligen att den israeliska försvarsmakten gick ut med en poster där de sa att de har haft ihjäl alla ledarna för den här motståndsaxeln. Så de har nött ner ledarskapet och de har gått på offensiven. Nu så har de gått på offensiven mot själva motorn bakom den motståndsaxeln. Mm.
Flera olika skäl, flera olika processer. Christer, om du får samma väldigt öppna och översiktliga fråga. Vad är det som är USA och Israels motiv för att anfalla nu?
Magnus har sammanfattat på ett föredömligt sätt. Det enda jag kan tillägga är att en faktor som spelar roll är de misslyckade förhandlingarna. Man inser att man kommer ingen vatt med iranierna. De förhalar och till slut så brister tålamodet. Den andra aspekten, det Magnus var inne på också, det är att det är rätt tidpunkt helt enkelt nu.
De är ju två om det här, Israel och USA. Nu sammanföll ambitionen uppenbarligen. Men tror ni att det är någon av dem där, så att säga, blev, vem var det som fattade avgörande beslutet? Israel tror jag alla förstår vad de har för anledning att försvaga Iran. Men det amerikanska beslutet, hur ska vi se på det? Vad säger du, Magnus?
Nej, men det här är liksom kulmineringen av en underrättelseoperation. Och vad jag förstår så har man ju kartlagt var Ayatollah Khamenei, hur han rörde sig, och han blev mer och mer paranoid. Han fick dölja sig mer och mer ju närmare det här tillslaget kom. Och sen hade ju USA och Israel, de hade ju täta underrättelsekontakter mellan cheferna. Men det som avgjorde då var ju tajmingen, att han gick ut från sina gömställen och hade det här mötet, och vad då USA och Israel gjorde, det var Israel som slog till, men det var amerikansk underrättelse som liksom, ja, preciserade var de här hövdingarna kring Ayatollah Khamenei, var de befann sig någonstans. Och det var ju också liksom en strategisk överraskning, för tidigare har man ju alltid slagit till på natten eller på kvällen när det är mörkt. Och nu så var det ju på morgonen och ett morgonmöte, och samtidigt då så var man ju engagerad i vad Christer tidigare sa i relation till förhandlingarna, att man hade, alltså det var ju förväntning att om det går till förhandlingar så bombar du inte samtidigt. Men det var ganska tydligt det man hör, att de var ju ganska, de visste ju förhandlarna från USAs sida att vi kommer ingenstans här, men det är bättre liksom att gå dit och se till att de tror att de kommer inte att stå till i och med att de förhandlar.
Okej. Som vi konstaterat så då, inledande attacker riktades mot det iranska ledarskapet som i många fall dödades. Christer, jag förstår att situationen förstås är osäker just nu, men i vilken grad finns det kvar ett iranskt ledarskap idag som kan utöva effektiv styrning och maktutövning om landet? Vad har du för tankar om det?
Jag får börja nästan med liten bakgrund. Alltså regimen är uppbyggd som en hybrid mellan teokrati och republik, bara så att man förstår själva upplägget. Och den bygger på doktrinen Vilayet al-Faqih, alltså den islamiska juristens välde. Den högsta ledaren utgör därmed både som den högsta religiösa och politiska instans, och sätter de övergripande riktlinjerna för staten, militären och säkerhetsapparaten. Till sin hjälp så har han hjälp av väktarrådet som består av 12 personer, varav 6 är utsedda av Khamenei. Och det är de som i princip bestämmer allt i landet. Utöver det så har han naturligtvis revolutionsgardet som är regimens skydd, och rättsväsendet som Khamenei är högsta ledare för. Det finns något som heter exportrådet som väljer att avsätta eller tillsätta den högsta ledaren, som består av 88 stycken ayatollor, och det är de som sammanträdde igår för att utse en eventuell efterträdare till Khamenei. Det här är den icke-valda delen av regimen. Sen har du den valda regimen som är, påminner om en republik med en president på toppen, ett parlament som består av 290 personer som kallas för Majlis, som lagstiftar och tar fram budget och utser ministrar med mera. Men det viktiga att komma ihåg här är att allt kontrolleras av högsta ledaren och väktarrådet.
Okej, okay. Och hur, efter den här aktionen som genomfördes i lördags, vad kan de fungera som tidigare med en, man har utsett en ny tolla och så kan man fortsätta utöva makt, eller vilka förutsättningar finns för det nu?
Alltså på senare tid så har Khameneis praktiska roll haft mindre operativ eller betydelse, och detsamma gäller strategin. Det är han, man får ju inte glömma, det är han som sätter de övergripande linjerna i utrikespolitik, säkerhetspolitik och kärnvapenfrågan. Hans död ska inte ses bara som symbolisk utan som institutionellt centralt, eftersom det är han som sitter på de yttersta maktnycklarna, både över militärens säkerhetsapparater men också för revolutionsgardet.
Mm. Och med han borta, vad återstår då så att säga?
Och det var det jag var på väg att säga. Det, konsekvensen blir ju ett maktvakuum som skapar ett mer kollektivt och ett potentiellt revolutionsgardes dominerad beslutsprocess som gör att politiken blir ju både oförutsägbar men också kan bli hårdför på kortare sikt. Jag vet inte vad Magnus tycker där.
Vad säger du om det, Magnus? Iran efter Khamenei's död?
Ja, det är jättekomplicerat. Det är precis som Christer säger, att det är ju en väldigt hårt styrd hierarki. Parallellt då till de strukturerna som Christer beskrev, så finns det ju också en skuggstruktur som styrs då av hans, framförallt en av hans fyra söner, Khamenei's. En av fyra söner. Nu har han dött också, så nu vet vi inte heller hur det kommer påverka. Men det finns tiotusentals individer som är totalt lojala med den högsta ledaren och revolutionens inriktning. Men det är ju också så att det är ju ett ganska stort system, och det finns ju personer som har överlevt. Larijani, nationella säkerhetsrådet, och du har andra personer som är väldigt hårdförda och som har väldigt nära kontakter till revolutionsgardet. Det intressanta är ju också revolutionsgardets roll, för jag vet ju att amerikanska CIA och andra, och de tror att om man nu lyckas decimera tillräckligt, så tror jag att de tror att chanserna för att en person inom IRGC, revolutionsgardet, kanske tar över. Så att de bevakar ju särskilt revolutionsgardet, och de har ju också gått efter revolutionsgardet. Så det finns de här parallella strukturerna, och det är ganska resilient. Men det är jättestor militär, försvarsmakt, IRGC är ju eliten som är direkt underställda Ayatollah Khamenei, eller den högsta ledaren.
Men sammanfattningsvis, det vad som sker nu är inte helt lätt att förutse, låter det på båda er, utan det är en process som kan sluta lite hur som helst, eller förstår jag rätt då?
Det är nog korrekt uppfattat, för det är så pass liten krets, och Magnus var inne på det lite grann med Mujtaba Khamenei, alltså sonen, så att vi vet ju inte, det beror på helt och hållet vilken person som tar över efter Khamenei. Och det är bara den här innersta cirkeln som egentligen vet eller kan så att säga agera efter hans frånfälle.
Kan man tänka sig motsättningar och en maktkamp mellan olika personer eller olika krafter i systemet? Vad tror du om det, Magnus?
Nej, men det finns maktkamper redan innan detta. Det kommer liksom finnas en friktion mellan prästerskapet och den här säkerhetseliten. Men problemet för dem som utnämns etc., det är ju att de får direkt en måltavla målade på ryggen. Det kommer vara högt prioriterat för både Israel men också USA att försöka slå ut, men framförallt Israel, att slå ut ledarskapet. Så att, för när man lyssnar då exempelvis på Trump, så har han ju varit väldigt noga med att säga att vi kommer att försöka skapa förutsättningarna för att folket ska kunna resa sig. Och det är ju det som är, de kommer ju att köra genom omfattande AI-baserad underrättelse, nålsökning på alla de här höga ledarna. Så att vi kommer att se det över den närmaste veckan i alla fall. Sen får vi se hur länge det här kommer att pågå.
Då har vi en osäkerhetsfaktor där. Om vi ska gå in på lite på hur Iran har svarat på de här attackerna. Som jag sa, så har man ju då slagit mot många länder. En stor del av arabvärlden har ju faktiskt attackerats av Iran, vilket då inte har skett tidigare. Hur tolkar ni de här vilda skjutandena från Irans sida, att man slår till mot 8 länder han ju räckt upp? Vad säger du, Christer? Hur ska vi förstå det?
Alltså, en viktig nyansering är att Iran attackerar USAs regionala basstruktur som ligger i arabländerna. Vi får inte glömma att Ali Larijani, som är medlem i det mäktiga högsta nationella säkerhetsrådet, gick ut på X och försökte gjuta olja på vågen genom att deklarera att dessa attacker var riktade mot amerikanska mål och inte dessa länder. Nu har han fått rejält med mothugg. Förenade Arabemiraten har ju till exempel kallat hem sina diplomater, ambassadören och samtliga diplomater från Teheran. Qatar har gått ut och sagt att de förbehåller sig rätten att besvara attackerna med mera. Så att, och dessutom så har Saudi genom de här läckta uppgifterna i media mer eller mindre lovat att ansluta till koalitionen, alltså USA och Israel, ifall attackerna fortsätter. Sen vet vi inte hur sanna de uppgifterna är.
Mm. Magnus, hur kommenterar du de här iranska attackerna på Gulfstaterna?
Nej, men det är precis som Christer säger, att det handlar om att avskräcka det här stödet, regionala stödet till USA och de här baserna. Och det har ju liksom också en stort signalvärde att det här är inte bara en konflikt mellan Iran och Israel och USA, utan även de som är allierade. Så han har ju liksom satt, eller då, Iran har ju satt hela regionen i brand. Och det handlar ju också om att höja kostnaderna. Det handlar om kostnadsfördelning, att höja insatsen för hela regionen. Och det är ju det som har också gjort att man har börjat aktivera Hezbollah i Libanon. Och det handlar om att, ja, att nöta ut det här kriget och att det blir så kostsamt, för de vet att kanske det kanske inte finns någon aptit i USA att fortsätta detta en längre tid. Det finns splittring inom MAGA, det finns demokraterna framme och attackerar Trump för att ha inlett ett krig utan kongressens tillstånd.
Mm. Vad finns det mer att säga om, jag menar, många av de här gulfstaterna, de har ju inte varit berörda av krig tidigare. Det är populära turistdestinationer, de tjänar mycket pengar på olja, affärer nu som riskerar att försvinna. Christer, vad är det vi mer hör från, vad tycker vanligt folk i gulfstaterna om det här exempelvis? Vad har de uppfattning om det?
Jag har varit i kontakt med folk både i Dubai och i Riyadh, och jag menar, effekterna har inte varit särskilt stora, mer än signalvärdet som Magnus pratade om. Det mest drabbade egentligen är Bahrain. Och där finns det en förklaring, för Bahrain har ju en shia-muslimsk majoritet i landet, medan styret är sunnitiskt. Och det har ju varit ganska vad ska vi säga, problematiskt i det lilla kungadömet med 1,5 miljon invånare. Och min tolkning är att Iran försöker att få till stånd någon form av maktskifte, alltså öka på den här osäkerheten som Magnus var inne på lite grann, sätter hela regionen i brand. Va? Alltså ett sätt att få befolkningen att revoltera då. Annars är det bara Israel som har fått några direktträffar. Senast var det igår mot Memesh med 40-tal döda i ett skyddsrum.
Mm. Vad säger du, Magnus, om Irans förmåga att fortsätta det här kriget, att skicka ballistiska robotar och även kryssningsrobotar och skicka drönare? Hur mycket har man i sina arsenaler och hur mycket skada kan man åstadkomma?
Ja, nej, men de har ökat kapaciteten innan den här konflikten. Det är svårt att säga hur många man har, hur många missiler och robotar och så vidare man har. Det spelar egentligen inte så stor roll, för vad Israel och USA gör är att gå efter avfyrningsramperna. Liksom, det är ju det som är det viktiga. Du kan ha hur många missiler som helst, men kan du inte skicka iväg dem så spelar det mindre roll. Så man har ju prioriterat det, och vad jag förstår så har man lyckats halvera i alla fall de avfyrningsramperna. Mm. Sen är det ju precis som Christer säger, de har inte varit jätteeffektiva. Det har också att göra med att Förenade Arabemiraten har ju liksom köpt in många luftvärnssystem och som kan hantera det. De har ju avfyrat hundratal robotar och Shahid-drönare och så vidare. Men de har ju inte lyckats egentligen komma igenom så mycket mer. Däremot slog det ju mot flygplatsen i Dubai. Och det är ju jätteproblematiskt, för det, jag såg ju också att Storbritannien var ute och sa att man har ju 300 000 brittiska medborgare i regionen. Vi har ju många expats i Gulfen och så vidare. Och det påverkar ju naturligtvis också och kan dra in andra länder att stödja eller försvara mot sådana här attacker från Gulfstaternas sida. Mm. Så det här kan slå tillbaka. Jag tror den här strategin att sätta liksom i brand, det kan också det finns en baksida på det, och då kommer kanske Gulfstaten också kunna tvingas välja sida tydligare.
Vad säger du,
Christer?
Om man tar Irans militära kapacitet, för även om avskjutningsramper för robotar och sånt försvinner, drönare kan ju lyfta från personbilar och lite varstans ifrån. Hur stora förmågor har man, tror du?
Jag har inte riktigt koll på hur stort arsenal de har. Jag menar, om vi tar Shahed-drönaren som har en räckvidd på cirka 1500 till 2500 kilometer beroende på vilken modell det är. 50 kilo sprängladdning. De är relativt enkla att skjuta ner. Alltså de är enkla, de är kostnadseffektiva. Deras styrka ligger i volymen och räckvidden. Men däremot så är de ganska enkla att skjuta ner med tanke på att de flyger med en hastighet på cirka 150-200 km i timmen. Det enda det behöver, det är ju flerskiktat luftförsvar, luftvärn, alltså jaktflyg och elektronisk krigsföring. Mm. Du behöver inte de här Patriot-systemen som Magnus var inne på. För det är alldeles för dyrt att använda Patriot mot eller Iron Dome mot den typen av drönare. Mm.
Nej, men jag föreställer mig ett fortsatt drönarkrigsföring där det kommer ett antal drönare till exempelvis Dubai varje dag, gör ju att det som destination för expat och turister, attraktiviteten minskar ganska, ganska snabbt, kan man tänka sig.
Ja, definitivt. Det är ju också så att vissa har fastnat där. Jag noterade att den italienska försvarsministern är fast i Dubai och även andra. De här attackerna kan ju åstadkomma väldigt stor, vad ska vi säga, skräck och skada ekonomiskt också för de här länderna. Mm. När det gäller exempelvis att slå ut Dubai som är en av de största flygplatserna i regionen. Så det är en viktig aspekt. Sen har du ju också, Iran har ju också några supersoniska, vad ska vi säga, robotar, missiler som man hotar med att använda och det är ju i sin psykologiska krigföring så har man i alla fall fokuserat mycket på att försöka slå mot de här hangarfartygen. Vi har inte sett ännu att man har försökt göra det, men att det figurerar väldigt mycket i den propaganda som kommer ut ifrån Iran att vi kommer nog att försöka sänka skeppen, vilket de inte kan. Men det är en del av den här psykologiska krigföringen.
Jag har ju sett väldigt mycket, om man är på sociala medier, framförallt X, så är det ju enormt mycket påverkanskonton från alla möjliga håll som är ute och kommenterar. Så det ska man ju vara lite försiktig med. Ser ni brinnande hangarfartyg på X? Kontrollera det med ordentliga källor 10 gånger innan.
Det var i ord.
Helt rätt.
Vi ska prata lite om de andra aktörerna här. Benjamin Netanyahu, premiärminister i Israel. Vilket stöd har han på hemmafronten för den här krigsföringen mot Iran? Vem vill börja med det? Magnus?
Ja, han är ju en ledare med nio liv. Och det här är ju någonting som många krafter inom Israel, jag tror det finns en stor opinion till att försöka ta ut det strategiska hotet mot Israel. En parentes, jag var ju i regionen precis innan 7 oktober och lyssnade på den israeliska säkerhetsarkitekturen, och då var det väldigt tydligt, även om man kanske inte nämnde Hamas och missade den dimensionen, så sa man väldigt tydligt, det är Iran vi måste fokusera på, det är Hezbollah vi måste fokusera på, och Hezbollah har man ju liksom decimerat, men det här med Iran är ju väldigt förena väldigt många i det hotet som har kommit. Inte minst efter det bombardemang som man fick erfara efter det här 12-dagars kriget i somras.
Mm.
Jag tror det finns ett ganska utbrett stöd. Man har, det är också väldigt många som är involverade i den israeliska försvarsmakten. Man har kallat upp nu 70 000 reservister.
Christer, har du
men det kan ju säkert också finnas de som inte tycker att det här är så positivt. Och så har man ju också USA i ryggen. Man fruktade precis innan Israel attackerade att Iran skulle attackera Israel och liksom förändra narrativet kring detta och att USA skulle komma till Israels undsättning.
Mm.
Nu så gjorde man en offensiv med amerikansk hjälp. Jag tror det finns också en väldigt stor uppskattning från Israels håll, från Israels håll om just Trumps stöd och den amerikanska bilden. Men vi får se hur länge det håller.
Christer, vad gör du för bedömning av den israeliska hemmafronten och hemmaopinionen?
Alltså, stödet till Israel är relativt brett i ett inledande skede av denna konflikt med Iran. Efter, precis som Magnus säger, att Iran uppfattas som existentiell hot mot Israel sedan 1979. Men samtidigt så är det stödet villkorat med tanke för att blir kriget långvarigt, kostsamt, så kommer stödet att sjunka och inrikespolitiskt så kommer man börja kritisera regeringen. Alltså man får ju inte glömma att Netanyahu, hans stöd vilar mindre på hans på ett personligt förtroende, utan det är mera hur den militära operationen kommer att uppfattas och hur effektiv och strategisk den kommer att bli.
Mm.
Det är ändå man kan ju också säga, förlåt, jag kan bara tillägga också en sak, och det är ju att man har inte haft jättemycket stor framgång i Gaza och hela den dimensionen, så det avleder ju lite grann uppmärksamheten också från det egentligen man ska fokusera på. Det handlar om återuppbyggnaden av Gaza etc. Och militariseringen av Hamas.
Vi ska prata lite också om den tredje aktören, USA. Och här finns det ju som vanligt väldigt motstridiga uppgifter från president Trump. Det är oklart vad han säger. Han vill att folket ska fälla styret. Han vill förhandla med styret. Han har samtidigt dödat stora delar av styret. Han har pratat om att kriget kommer pågå i 4 veckor, men det kan också ta kortare tid än så. Christer, med förbehåll för att Trump som vanligt är så otydlig och paradoxal, vad får du ut av, vad vill USA?
Alltså slutsatsen är att signalen kan uppfattas som inkonsekventa retoriskt, men strategiskt så syftar de till att maximera trycket på den iranska regimen, att splittra regimen internt och förkorta konflikten utan fullskalig invasion. Jag menar, Magnus var inne på det att Trump gick ut offentligt och sa att nu har ni er chans, iranska folket, att störta era regim.
Mm. Och men vad tänker sig exempelvis, det finns ju också amerikansk hemmaopinion, hur mycket tål den? Vi har ju redan sett amerikanska förluster, jag tror det är 4 döda än så länge, och idag på morgonen fick vi höra då att egen eld hade skjutit ner inte mindre än 3 amerikanska stridsplan i
Kuwait var det som sköt ner av misstag, inte USA. Ja.
Okay. Men hur kommer det att tas emot på hemmaplan, tror du, Christer?
Långsiktigt, alltså på kort sikt så kommer det inte påverka den amerikanska opinionen med tanke på att det är relativt små förluster. Men på sikt, ifall skadesiffran börjar stiga när folk ser att det är inga, alltså man åstadkommer inga framgångar under kriget utan det bara fortsätter, då tror jag att det stödet kommer att minska ganska radikalt.
Mm.
Eller vad tror du, Magnus?
Ja, alltså man måste också, jag tror att det är helt korrekt, men när man lyssnade på Trump när han höll sitt 8 minuter långa tal så noterade jag väldigt noggrant att han började att rabbla upp 47 år av terror. När den här iranska revolutionen inträffade så hade du 52 diplomater som hölls som gisslan 444 dagar. Liksom, det förändrade valet i USA. Du hade den här bombningen av amerikanska marinkårsbarackerna, franska mål, du hade gisslantagning. Alltså, Iran har varit en väldigt omfattande terrorregim som har dödat väldigt, väldigt många amerikaner och israeler genom åren. De har varit den här motorn. Och det har man inte glömt inom USA. Konservativa krafter inom Pentagon. Jag har träffat folk som till och med efter 11 september, de var ju mer fokuserade på att slå mot de personer som hade varit ansvariga för inte 11 september, visst de var intresserade också, men de var mer intresserade av att hitta de här personerna som var liksom kärnan bakom eller huvudmän bakom de här terrorincidenterna. Så det är djupt rotat i det amerikanska psyket, det här med Irans roll. Och det var ju det som Trump började med. Men jag tror också att det beror också på hur offensiva demokraterna är i relation till den här till motståndet och hur mycket problem de kan skapa inrikespolitiskt. Mm.
Om vi ska återknyta till Iran, som för redan sagt, året börjar ju med en folkresning där som slogs ner fruktansvärt brutalt. Vi vet ju inte exakta siffror, men det talas ju om mellan 30 och 40 000 döda, hundratusentals skadade. Vad tror ni, finns det möjlighet till en ny folkresning nu, och skulle det vara tala för att den skulle gå sluta på ett annorlunda sätt? Alltså, vilket grepp har regimen? Christer, vad ser du där?
Ja, tyvärr så är regimen ganska stark och har ju en sammanhållen säkerhetsapparat, särskilt revolutionsgardet och underrättelsetjänsten, som är uppbyggt just för att hantera den typen av kriser genom intern kontroll. Den institutionella strukturen med högsta ledaren, olika parallella maktcentra, ideologisk legitimering mer eller mindre ger systemet redundans även när ledarskiktet pressas. Och dessutom, paradoxalt nog, så spär de här yttre angreppen på nationell samling och minska utrymmet för öppen opposition, som man har historiskt sett inte haft några starkare, så att säga, manifestationer av, utöver de 2022 med Mahasa och nu senast.
Okej, så när Trump uppmanar till folkresning, det kan han se sig månaden efter, då låter det som?
Alltså, jag har svårt att se att det kommer att ske över en natt, utan det här kommer att bli långdraget, utan jag ser framför mig någon form av intern maktkamp, alltså olika aktörer som försöker fylla tomrummet efter Khamenei. För man får inte glömma att det är tusentals, för att inte säga tiotusentals personer är beroende av den här regimen, som stöttar den här regimen, så att de kommer att göra allt för att behålla makten.
Det finns väldigt starka ekonomiska incitament för militär inte hoppa av. Revolutionsgardet kontrollerar nästan över en tredjedel av ekonomin. Så det finns liksom starka ekonomiska incitament för att behålla liksom systemet som det är.
Mm. Om vi tittar framåt då på själva krigshandlingarna de närmaste dagarna och veckorna, det verkar ju då som Israel och USA kan flyga lite som man vill, men Iran kan ju fortfarande skicka iväg hel del robotar och drönare, så att båda har förmåga att göra skada på den andra. Magnus, vad är det som blir avgörande i den här militära kraftmätningen?
Ja, dels vilken skada man lyckas åstadkomma när man går efter då de ballistiska missilerna och liksom reducerar Irans försvarsförmåga att kunna åstadkomma skada på andra. Vad som är intressant nu också är ju att Hezbollah har ju börjat ge sig in i leken här. Jag tror inte att de kommer att kunna klara det. Det har redan Israel reducerat. De hade ju exempelvis tidigare över 200 000 missiler, robotar, kortdistansraketer. Jag tror den siffran nu är nere på 35 000 uppskattningsvis. Man har också rensat i södra Libanon. Och så vet jag att Christer har noterat idag på social media att den libanesiska premiärministern har gått ut och sagt att man kommer inte tillåta Hezbollahs militära aktioner, och det är ganska revolutionerande eftersom att Hezbollah är ju en stat i staten där. Sen är det ju också så, jag menar, det beror på hur de Iran lyckas vidga och hur länge de orkar liksom, ja, eller lyckas skicka raket och missiler etc. Så det kommer att vara avgörande, men också hur effektiv Israel och amerikanska försvarsmakten, hur effektiva är de i att plocka bort personer över tid, döda de som sitter på makten och de som är ersättarna. Men det handlar också om att försöka skapa förutsättningar för framåt med någon politisk lösning. Och det jag hör från USA i alla fall, jag frågade om de var liksom intresserade av att resa Pallaby, Sean's sista son, som ett alternativ. Han har ju figurerat ganska mycket, och det svar jag fick tillbaka var lite, det var inte riktigt klarspråk. De sa att vi behöver en stark ledare i Iran. Det är liksom bara den som USA har försökt kultivera. Vem det nu är, det är lite svårt att säga. Det är ju också så att Sean's son har ju skulle i så fall vara en övergångslösning till någonting annat. Okay. Han vill inte återskapa monarki.
Samma fråga till dig, Christo. Vi börjar då den militära kraftmätningen. Vad är det som avgör den, och hur slutar den, tror du?
Alltså spontant så tror jag att det slutar när Israel och USA upplever att Iran har blivit vinklippt åtminstone 10 år framåt, så att man på något sätt upplever att man förhindrar så att säga Iran ifrån att potentiellt attackera Israel de närmaste 10 åren, och samtidigt försvagar den till den grad att de inte mäktar med att stötta Hezbollah, hoterna eller Hamas eller andra terrorgrupper som man har legat bakom de senaste 47 år.
Så även om man kommer till den punkten men fortfarande har samma regim kvar, då kommer man sluta?
Alltså, jag får ju signaler när man kollar media och pressreleaser med mera, det är att USA är inte främmande att fortsätta dialogen med regimen i Iran. Rätta mig om jag har fel, Magnus, för det är den signalen jag får, att det kanske mer moderat så att säga högsta ledare kan vara en tillfällig lösning för USA och Israel.
Mm. Tror du det, Magnus?
Det stämmer. Det handlar om att degradera deras liksom robotsförmåga, men också att, så att säga, tvinga Iran till någon typ av förhandling eller vapenvila, eller att de liksom lägger sig ner. Men det kanske viktigaste är ju också den ekonomiska kostnaden för detta. Det är ju också någonting som Trump hela tiden kalkylerar, och liksom stänger man Hormuzsundet, Iran har behöver oljan för sin ekonomi, som är redan väldigt skadad. Det är också med i ekvationen, och hur länge man kan liksom vara i regionen. Nu har USA ungefär hälften av sina luftstridskrafter i regionen, och det är kostsamt, och det är inte enkelt.
Men det låter lite på er som att vi har ett läge 12-dagarskriget 2.0, att USA och Israel bombar Iran till en viss punkt och sen drar man tillbaka och sätter sig och förhandlar igen. Är det något liknande vi så kommer, förstår jag rätt då, eller vill man nå mer än man nådde under 12-dagarskriget?
Jag tror de vill nå mer. De är väldigt, väldigt tydliga med att vi kommer att slå mot de som dyker upp efter då att de har tagit bort Ayatollah Khamenei och andra ledande inom säkerhetsapparaten. De kommer fortsätta med det så långt det går. Och Israel tror jag kommer liksom att försöka accelerera, men också men också fokusera just på den aspekten. Mm. Det är en viktig del att, precis som Christer sa, att klippa deras vingar och förmåga till att åstadkomma skador på ganska lång tid framöver. Jag noterade den tidigare israeliska försvarsministern sa att strategin här är ju att förändra regionen i grunden för flera årtionden framöver. Och då räcker det ju inte att ha det här 12-dagarskriget 2.0. Utan då,
för det, jag tänker, för det låter lite
tröst. Jag får bara flika in Andreas lite grann. Det är att, alltså, vill man åstadkomma ett regimskifte så måste du ha boots on the ground, som man säger. Alltså, du måste till med marktrupper, och det har vi inte sett några tecken på. Och samtliga signaler säger att de kommer inte att sätta in trupper ungefär som man gjorde i både Afghanistan och Irak. Så att, och det är det som talar emot ett regimskifte, utan det man hoppas på det är att befolkningen själva gör jobbet åt dem. Och det som jag sa tidigare, det ser jag inte framför mig, åtminstone från min horisont.
Det låter ganska tröstlöst där. Jag tänker, när man väl åstadkommer regimskift, i alla fall i Afghanistan, så tog ju det gamla regimskiftet regimen över när bootsen på ground hade åkt hem. Så att det, ja. Jag har bara egentligen en sista fråga, kanske framförallt till Magnus. Ökar det här risken för terrorangrepp i väst att Teheran kommer att göra Västeuropa och USA även till fronter och aktivera vad man har av celler här? Hur stor är den risken?
Ja, men jag tror den största risken är vad vi ser i regionen. De kommer fokusera på regionen. Vi har redan sett ligger i Bagdad mot den amerikanska ambassaden. Vi ser Pakistan. Vi ser i regionen att det finns liksom ett fokus på demonstrationer, men också kanske med vad vi kan förvarna vid när det gäller terror. Det är ju också så att USA höjer beredskapen internt, så det kommer vara svårt att försöka komma åt någon. Vi ska också inte glömma att Iran skickade agenter och personer till att mörda Trump. 2024, två separata tillfällen. Och vi vet ju också vad Iran har gjort i Europa, men det är väldigt liksom med kirurgisk precision riktade mot speciella måltavlor. Det handlar om israeliska måltavlor mot judiska institutioner, israeliska medborgare, kidnappning, att man försöker mörda dem. Också mot amerikanska försvarsinstallationer, inte bara i regionen men också kanske i Europa. Det kan finnas, men det måste också finnas en logik. Vad gör detta för konfliktens dynamik? Egentligen gör det inte så hemskt mycket. Så du har allt ifrån IRGC, maskopi med Hezbollah. Du har kanske aktivering av sovande celler. Där har Hezbollah sin huvudbas i Tyskland med nätverk som går ut i hela Europa. Och sen ska vi inte heller glömma att Iran har ganska omfattande cyberoperationer eller cyberkapacitet att kunna störa, men också att kunna rikta sin propaganda mot väst. Så.
Jag kan bara flika in till det Magnus sa. Han har ju sagt det mesta. Det enda jag reflekterar över lite grann, det är ju iranska diasporan. Alltså ifall det skulle medföra ökade konflikter mellan pro- versus anti Khamenei, att det blir någon form av bråk mellan de olika grupperna utomlands. Mm.
Vi får se. Det var, tror jag, så här långt vi hann idag. Mycket intressanta diskussioner, mycket förstås oklart, och finns mycket att prata om även i framtiden. Men stort tack Christer Sveijer och Magnus Ranstorp för att ni gästade podden idag. Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Ja, då vi ska avsluta med att som vanligt påminna om att vi har ett riktigt bra erbjudande till er poddlyssnare. Testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Det gör ni genom att gå in på svd.se/testaledare och beställa en prenumeration. Där får ni just två månader helt gratis, och då ingår förstås tillgång till samtliga artiklar på svd.se, tillgång till våra poddar. Dessutom får man dela digital tillgång med en vän. svd.se/testaledare. Gå in och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.